Det var en gång två bröder. De hade en vän som fyllde år och de ville uppvakta honom. Men vad ger man en som redan har allt? Något personligt. De båda bröderna hade var sitt intresse. Den ene brodern, han älskade att slöjda. Han tillverkade ett nyckelskåp. Den andra brodern, han älskade sitt växthus och allt som växte där i. Han plockade ihop ett fruktfat med vindruvor, mango, passionsfrukt med mera. Sedan gav de sig av till festen. Och när de kom dit så lämnade den första brodern fram sin gåva. Åh, tack! Ett nyckelskåp! Vackert! Precis vad jag behövde! Den andra brodern lämnar fram sin gåva. Aha, ett fruktfat. Men vilket vackert nyckelskåp. Har du gjort det själv? Brodern som lämnade fram fruktfatet blev såklart besviken över att hans gåva inte uppskattades och sänkte sin blick. Vännen ser detta och frågar: varför sänker du din blick? Är du sur? Om du har handlat rätt har du väl ingen anledning till det? Brodern som överlämnade nyckelskåpet tar åt till orda: nej, min bror har inte gjort något fel. Men du kan fundera på om du har handlat helt rätt. Kom Kain, så går vi hem. Temat för den här första söndagen är som sagt prövningens stund. Och jag tycker inte att det är ett helt lätt tema. Och de föreslagna texterna är inte helt enkla heller. Jag läste tidigare från Jakobsbrevet att Gud prövar ingen. Nej, det kanske han inte gör. Men när jag läser texterna tycker jag alltid att han har åtminstone sina dåliga dagar emellanåt. Vi ska titta på de andra två texterna som föreslås för den här söndagen. Och då läser jag först från första Moseboken, fjärde kapitel, vers 3 och 7. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Och Herren sa till Kain: varför är du vred? Varför sänker du blicken? Om du handlat rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Håll med mig om att Gud beter sig lite märkligt. Så här tidigt i Bibeln så har det inte getts några direktiv om att det ska offras, hur det ska offras på något sätt. Men av glädje så ville både Kain och Abel ge av det de hade. Och i mitt bakhuvud klingar den gyllene regeln: allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Är det så här Gud vill att vi ska bemöta allt gott han ger oss? I sin sorg och bedrövelse missriktar Kain sin ilska och slår ihjäl sin bror. Den andra texten för dagen är hämtad från Matteus 16 kapitel, verserna 21 och 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus, han har vandrat med lärjungarna en tid. Lärjungarna har fått lära känna Jesus mer än de andra och veta vem han är. Och precis innan den här texten så har Jesus frågat sina lärjungar: Vem säger ni att jag är? Och Petrus har då svarat: Du är Messias, den levande Gudens son. Och så börjar den här texten. Från den tiden börjar Jesus förklara. Och jag tänker så här. Att Jesus, han ger lärjungarna en kontrollfråga för att se hur mycket de har fattat utav hans undervisning, av hela grejen med att han är där. Och Petrus, han svarar rätt bra. Så äntligen, nu har de greppat det här. Nu kan vi gå vidare med nästa steg. Och från den tiden började Jesus förklara att han måste bege sig till Jerusalem. Wow! Det här kommer ju som en chock. Det är det som Jesus säger. Petrus kan inte tro att det är sant. Jo, det kanske är sant. Men visst måste vi kunna göra någonting åt det. Vi har vandrat här nu med Jesus en stund. Haft underbara upplevelser tillsammans. Och nu säger att han ska bli slagen, pinad, dödad i Jerusalem. Vi måste kunna göra någonting åt det. Så i all välvilja för han Jesus avsides och erbjuder sig sin hjälp. Och vad får Petrus för svar? Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. Jo, tack. Som du vill få svar av människor så ska du svara dem. Gud prövar ingen, sa texten. Men om vi kanske ska pröva Gud utifrån dessa texter, då skulle jag inte ge honom något högt betyg i ordning och uppförande. Men kan vi ändå lära oss någonting av dessa texter? Absolut, det tror jag. Gud skapar oss till sin avbild. Kanske kan dessa texter hjälpa oss att ha lite större förståelse för våra egna fel och andras brister, när de mindre vackra bilderna av oss också är bilder av Gud. Våra fel och brister är en del av att vara människa, en Guds avbild. Och om det är så att Gud inte prövar oss, så kanske vi ska ta tillfället i akt att pröva oss själva. Hur bemöter du dem som kommer med gåvor och hjälp till dig? Ja, självklart bemöter du dem på ett positivt och väluppfostrat sätt. Men hur är det de gånger du precis fått ett väldigt vackert nyckelskåp som slått dig med häpnad? Eller de gånger du oroar dig för att bli ihjälslagen i Jerusalem? Kommer de korrekta svaren lika snabbt då? De gånger som vi blir arga och irriterade, stannar du upp och funderar på vad som orsakat ilskan och om du adresserar de känslorna till rätt mottagare? Eller går du hem och slår ihjäl brorsan? Tänk vad lite brist på uppmuntran kan leda till. Vi kan också passa på att pröva vår bild av Gud. Stämmer de här bilderna av Gud som jag presenterar för dig idag? Stämmer de med den gudsbild du har? Om den inte gör det, hur hanterar du det? Avfärdar du det så att det är bara Per, han vet ingenting, det stämmer inte. Det är inga sanna bilder av Gud. Eller är det så att dagens bilder breddar din bild av Gud? Blir Gud större? Personligen så kan jag inte avfärda bilderna. Men jag kan heller inte förstå varför Gud agerar som han gör. Med dagens predikan så har jag fått två nya Guds pusselbitar som visar mitt Guds pussel. Men det saknas fortfarande många bitar för att bilden ska bli hel. Och kanske kan vi hjälpa varandra med de bitar vi har att lägga pusslet. Den text från Jakobsbrevet som jag inledde gudstjänsten med. Där beskriver Jakobsbrevet en negativ spiral där i slutet. En spiral där frestelse och begär leder till synd som i sin tur leder till död. Visst kan det vara så. Men jag tror också att det finns en positiv spiral. Ta tillfället i akt de gånger du känner avundsjuka, frestelse eller begär. Vad är det som gör att du känner detta? Och istället för att hålla avundsjukan vid liv, gläds med den personen som har det du inte har. Det är inte alltid så lätt, men försök. Gratulera personen till att den har det du inte har. Låt personen förstå att den har något värdefullt. Uppmuntran leder till glädje som i sin tur leder till liv. Låt oss uppmuntra varandra och glädjas tillsammans. Och dela våra pusselbitar av livet. Våra pusselbitar av Gud. Gärna här under gudstjänsten. Amen.